Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil trots att den är jättelätt. Alltså det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten, liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på att matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft!
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni, från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop. Och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Varmt välkommen till Träningspodden. Här är ett rykande färskt avsnitt jag har fått. Nu heter Lovisa Sandström och jag sitter på golvet i killarnas omklädningsrum tillsammans med programledaren Jessica Almenäs.
Det känns ju faktiskt lite förbjudet det här nästan. Vi har liksom madrasserat upp killarnas omklädningsrum, täckt det med handdukar för att det inte ska eka så mycket. Det kanske gör ändå, ni får ha lite överseende med det. Men man känner ju direkt att man inte är i tjejernas omklädningsrum.
Jag har någon, vad ska man säga, någon förutfattad mening här om att killarnas omklädningsrum ska vara äckligt. Men jag kan ju säga, här luktar det ju mumma.
Ja, men jag kan tycka ibland så när man har varit inne i så här killomklädningsrum som inte städas så ofta. Då kan det ju vara så här att det ligger tånaglar och folk har typ rakat sig i handfaten och sådana där ofräscha grejer. Här är det ju superfräscht och det luktar väldigt mycket herrparfym. Jag har tänkt på det. Sprutar inte killar på sig mer parfym än vad tjejer gör?
Men är inte det att produkten är annorlunda? Man ska dra den som i reklamen över hela kroppen så man också kliva igenom parfymdimman. Men det här är ju inte som ett kanske ett stort satsångtänningsrum. Det här är ju litet. Vad är det? 8, 9, 10 skåp bara.
Ja, men det var ju också ganska fräscha killar som var här.
Ja, det var Manne Forsberg.
Ja, bland annat. Ja. Så att jag hade ju inte förväntat mig att de skulle sunka ner omklädningsrummet.
Undrar om det är Manne som luktar så här gott?
Kanske. För grejen är att jag har ju varit på ett event med Maxim som jag jobbar med där vi har haft en boxningsklass.
Ja, men Jessica, jag har ju aldrig hört dig pipa så mycket. Du är ju tålig att springa maraton, du har fött 3 barn.
Nej, men
pipen som kommer från dig när du ska slåss.
Jag är lille skutt. Det var jätteobehagligt. Alltså när vi började så jag bara gnällde hela tiden så här. Jag har jätteont i mina händer när man ska slå. Och så kände jag sen när jag skulle stå med de här, vad heter de, mittsarna.
Mittsarna, de små mittsarna.
Precis, och hålla emot och ta emot slagen. Så gjorde det också jätteont i händerna. Och då körde jag ändå med min kompis Åsa som är min mest otränade kompis.
Ja, och då har Åsa hälsat till dig genom mig här nu att hon kräver upprättelse i träningspodden. Du har alltså utnämnt henne tidigare i träningspodden för tusentals människor som din mest otränade kompis. Och Åsa är ändå den flitigaste träningsrese
resenären som jag har mött.
Jo, men det är också de enda gångerna hon tränar på ett år. Hon åker på träningsresa.
Men hon upplevde att hon fick revansch idag. Det var ju till och med så att hon slog dig på käften.
Ja, men hon kämpade på bra. Jag var faktiskt imponerad. Jag hade inte trott hon skulle orka så mycket som hon gjorde. Och ja, hon slog mig på käften. Det var ju det som jag också var rädd för, Louisa. Det var därför jag pep som lilleskutt. För jag var så rädd att jag kände Åsa inte riktigt kontroll. Hon kan ju lika gärna träffa mig och säga. Och
ge en negativ feedback direkt.
Nej, usch, nu är jag taskig. Men du vet, vi skulle göra en övning där man ska... En person ska försöka peta till på den andres axel samtidigt som den andra ska försöka peta till på den andres knän. Så att en ska liksom vara lågt och en ska vara högt.
Och ni är två långa tjejer.
Vi är två långa och vi är kanske inte superviga och rörliga längst där nere liksom med böjda knän.
Men inte det en basketspelare ska kunna?
Jo, men vi basketspelare är stela. Jag märkte nu när jag började spela mer basket och mindre yoga. Man blir stel. Man är liksom en stor klump. Man är inte så himla smidig längre, tyvärr. Men då i alla fall så fick jag Åsa... Hon missuppfattade det här med att man skulle liksom peta på varann. Så jag fick ju en rak höger i fejan. Alltså... Det var som att hela ansiktet bara blossade upp och blev alldeles rött och pulserande och varmt. Och jag gillar ju inte att slåss, det är inte min grej. Jag tyckte faktiskt att det var ganska obehagligt.
Men det räcker ju med att man får en sån där lite lätt miss som blir en träff. Det ska ju egentligen vara bara en markering. För att inse hur otrovärdigt det är med alla filmer och serier. När man får en riktig medveten sån här riktig face slap eller knytnävsslag. Och de bara reser sig upp som ingenting. På riktigt så får man ju ett handavtryck på kinden.
Ja, och det är ju inte få smällar de får i filmerna heller. Man kan ju fatta att ungdomar inte kanske riktigt fattar hur mycket man kan slåss innan det är riktigt, riktigt farligt. För att bara den där lilla felträffen som jag fick i fejan, det gjorde rejält ont. Jag kommer att få en svullnad här på mitt kindben, tror jag. Men jag måste ändå säga, jag ska inte såga boxningsklassen nu, för att det var väldigt kul.
Det garvade jättemycket, jag satt bredvid och kikade.
Vi skrattade jättemycket. Det var jättekul och det var jättejobbigt. Man blev supersvettig utan att man egentligen tänkte på det, för att det... Det var ju så mycket koncentration också. När man har dålig koordination så måste man ju stå och tänka både när man är den som håller mittsarna och när man ska boxa.
För höger och vänster arm gör ju inte samma sak.
Nej, och man ska följa något slags mönster. Det är som danssteg man ska lära sig nästan. Så det är så rak, krok, uppercut och böj ner huvudet och dyka under och allt vad det heter. Jag är inte så bra på termerna.
Men det som jag tycker är kul, jag kollade på, ni hade en tjej, jag tror hon heter Hanna från Fightbox. Det är ju att det inte bara var boxning utan att det var lite vanlig, liksom här, lite kampövningar och sen så en hel del fys. Mm. Så att, för jag kan ibland känna, om man gör boxningsträning med någon som inte är så duktig, då går det åt väldigt mycket energi till att bara hålla koll på koordinationen. Så det blir inte så jobbigt. Det blir inte så mycket kraft i slagen, man vågar inte slå så hår på mittsen. Man kanske inte har handskar som klarar av att träffa hår på mittsen. Men då är det ju skönt att få upp intensiteten på passet om man tänker att det ska vara riktigt flås. En flåsklass. Att faktiskt få göra knäböj, få göra lite hopp och liknande, så att man fortfarande håller intensiteten uppe mellan de här tekniskt svåra övningarna.
Ja, men jag är helt slut. Om jag skulle slippa det där med att slåss så skulle jag börja på boxning. Det kan jag säga.
Men då ska ju du gå med Kamperhaug. Hon har ju, nu ska vi se om det är, jag säger, night fight. Då behöver man inte slå på varandra, då slår man på en sån här jättestor säck.
Ja, men det skulle jag faktiskt kunna tänka mig.
Ja, det tyckte jag var jättekul, för man fick också göra så här kluriga grejer, typ, det har varit med på hennes pass, att låt säga att man ska göra en burpee, ja. Och så slår man två gånger på säcken, och så gör man en burpee, och så slår man två gånger på säcken, eller att man står i ett utfall och slår på säcken. Sånt där tycker jag är
jäklar,
kul.
Jäklar, det låter jobbigt.
Då behöver man inte hålla upp garden för att ta emot, inte att säcken kommer slå tillbaka på dig.
Nej, exakt, för det är det som jag tyckte var lite obehagligt. Men jag kommer att tänka på att jag tyckte att det var väldigt kul att testa på en ny träningsform. Men jag gör det lite för sällan, känner jag.
Nej, men man hinner, men du har ju riktigt. Både basket och hästhoppningen.
Ja,
nu.
Jo. Men det finns ju så många saker man kan träna. Det är ju så många saker som verkar kul som man vill prova på.
Ja, i det här avsnittet så har vi dels bestämt att vi ska dela med oss av status just nu. Status för min träning och status för din träning. Och du har ju väldigt brett spann just nu. Det ska bli kul att höra. Sen har vi med oss ännu fler lyssnarfrågor från förra veckan. Så att det blir, vad säger vi, 25-50% Lovisa och Jessica. Och sen så resten lyssnar frågor.
Mm.
Okay.
Träningspodden sponsras den här veckan av DN Digital. Och det är vi väldigt glada för, Lovisa. För DN har ju kanske lite bättre nyheter, får man säga så, än slasket.
Men det handlar ju inte om att det är bättre som att det bara är good news. Att det bara är de här feel good-nyheterna. Men det kanske att det är lite mer sakligt. Lite mer, vad ska man säga, verklighetsbaserat.
Ja, men jag tycker om det här att man ser en rubrik när man klickar in på DN Digital. Man ser en rubrik och det är ungefär vad artikeln handlar om. Inte som när man går in på till exempel vissa kvällstidningar och så ser man en rubrik som man tänker, men vad sjutton är det här? Och så klickar man in och så är det ingenting. Antingen är det något som är liksom lite eller extremt skruvat, eller så är det något som hände för 20 år sedan, eller du vet. Då, jag tycker att man känner sig lite lurad. Jag gillar ändå att man vet vad man får när man trycker på en länk.
Jag har varit trogen DN-prenumerant ända sedan som jag flyttade hemifrån. De första åren så sponsrade mamma mig med DN-prenumeration. För hon tyckte det var viktigt att jag läste, ja, men typ riktiga nyheter. Idag så betalar jag min egen DN-prenumeration sedan många år tillbaka. Men jag gillar att läsa från framsida till baksida varje dag. Sen klickar jag inte in mig på de där skitrubrikerna som hamnar i andra flöden. Utan då vet jag, jag har läst DN. Då känner jag så här, men jag har bra koll på läget. Och jag är jätteglad över att mina barn numera varje dag kikar över min axel, tittar på bilderna, börjar läsa de här stora rubrikerna och försöker liksom förstå hur läser man en tidning, hur är framsidan på en tidning upplagd, hur kan man snabbt koda av vad just den här artikeln handlar om. Så för oss blir det också så lite så här lästeknik hemma med barn i lågstadiet.
För mig var det lite så här att jag var lite snål faktiskt. Jag tyckte så här, 100 kronor i månaden eller 99 kronor i månaden då som det är. Men det kändes lite dyrt. Men när DN Digital sponsrade träningspodden förra gången så tänkte jag, nu ska jag testa. För här var ju ett bra erbjudande. Och då blev jag fast. Så att nu kan jag inte sluta.
Du har köpt ditt eget erbjudande.
Ja, jag gick på det själv. Men det är faktiskt ett väldigt bra erbjudande. Man kan nämligen få DN Digital 5 veckor kostnadsfritt. Och efter de här 5 veckorna då så övergår det till en tillsvidare prenumeration om 99 kronor per månad. Men det är ingen bindningstid, man kan enkelt säga upp det själv online eller via kundservice. Jag kan rekommendera det väldigt varmt.
Ja, och det här är ju alltså att man kan läsa DN digitalt, så man slipper vara hemma och läsa tidningen i pappersform, utan man kan komma åt DN var man än är i hela världen. Och man går in på dn.se/traningspodden, och där får man automatiskt det här erbjudandet med 5 veckor gratis och sen 99 kronor per månad. Jessica, vad läser du i DN just nu? Vad är du liksom lite extra fokuserad på?
Nej, men jag är ju besatt av regeringsbildningen. Jag tycker att det är så spännande att se hur ska det gå för Sverige. Kommer vi att få en ny regering? Det kommer vi ju, men hur lång tid kommer det att ta och hur kommer den att se ut? Och där kan man ju verkligen få alla möjliga vinklingar faktiskt i DN. Så att, är man intresserad av det, då tycker jag att man ska gå in och läsa de väldigt många artiklarna som handlar om just det. Du då?
Ja, men jag har någon sån här bild av att det här kommer bli en Hollywood story. Det här kommer bli ett filmmanus. Jag tror att det här är så pass verkligt att det kommer bli jättebra som fiktion. Jag är nämligen nästan besatt av Svenska Akademin och alla de här turerna runt omkring. Jag tror att det här kommer bli en stor produktion inom Hollywood inom ett par år.
Vem kommer att spela Horace Engdahl?
Är det Kevin Bacon?
Ja, passa perfekt! Vi får väl se om du har rätt, men tills vidare så kan man gå in och läsa mer om det här på DN Digital.
Exakt, gå in på dn.se/traningspodden och registrera dig för 5 veckor gratis DN Digital.
Vi kan börja med att väva in kanske en lyssnarfråga som vi fick på min Instagram, som har att göra med faktiskt min träning just nu. Det var nämligen en annan tjej som hade börjat rida så här på äldre dagar och undrade om jag hade något tips hur man får till det här när man ska komma upp på hästen. Det kanske folk tycker ser lätt ut, men jag ska tala om för dig att när man inte har ridit på ett tag, komma upp på hästen, det är en jäkla utmaning.
Men då tar vi fram filmtemat igen. Man kollar på film.
Ja, då hoppar de ju upp spänstigt.
Man sätter upp en fot i
stigbygeln.
Stigbygeln. Mm. Och sen så bara skutt, skutt. Och så sen bara, är benet över.
Precis, man bara skuttar upp och svingar sig över.
Var håller man i någonstans med händerna?
I sadeln.
Okej. Inte i de där remmarna?
Nej, inte i tyglarna. Är du galen, då drar du hästen i munnen. Hästen vill inte ha hela din vikt i munnen, kan jag lova. Du har rumpan mot hästens huvud. Sätter i stigbygeln så du står liksom ryggen mot hästens huvud. Och så ska du bara trycka dig upp och svänga över andra benet. Men när man, jag vet inte om det har att göra med ålder eller att man inte har ridit på ett tag. Men jag kommer inte upp så. Du vet, jag står där och bara så, nej, det händer ingenting. Så jag får hoppa upp på den här pinsamma pallen som också den här tjejen som skrev frågan måste använda. Då får någon alltså gå och hämta en pall som man kliver på och sen hoppar upp på hästen.
Men är det motsvarande att ha typ fyrdubbla gummiband när man gör chins?
Hur tänker du då?
Alltså är det skamligt? Är det så att man känner sig sämre än alla andra som bara behöver två gummiband för att kunna klara chins?
Lite skamligt är det. Det är faktiskt lite pinsamt. Det ska jag erkänna. Jag skäms lite när jag måste be dem
hämta pallen. Räcker man upp handen innan och så säger man, ursäkta mig fröken, jag skulle behöva pallen.
Men man försöker ju säga det så att det ingen annan hör. Skulle du kunna hämta pallen? Så lite tyst när man går in i manegen liksom. Och så försöker man prata om någonting annat under tiden så ingen ska tänka på att man använder den där pallen. Men jag har faktiskt inga tips för att svara på den frågan. För att jag kämpar fortfarande med det där själv. Komma upp igen på en hästrygg utan att behöva hjälp eller en pall. Och då ibland säger folk så här, men ska jag slänga upp dig? Du vet att de tar tag i ena foten och liksom kastar upp en. Vad kände jag så här, nej, där ska jag hänga där som en klump dödkött liksom. Och någon ska försöka kasta upp mig, det kommer inte att gå bra.
Så, men är det styrka eller rörlighet eller mod som är grejen när man ska upp?
Jag tror att det är lite av varje faktiskt. För att det är ju ganska mycket styrka. När du tänkte att du står ju på marken och håller benet högt uppe, så ska du liksom trycka ifrån det här benet du håller så där högt uppe i en ganska konstig vinkel.
Lägga över tyngden där.
Ja, du måste ju ha all tyngd i den där stigbygeln. Och den är ju uppåt liksom.
Så nu är din fot ovanför ditt huvud när du förklarar.
Ja, men jag ska visa dig, Lovisa. Nu ställer jag mig här så du ser i alla fall, så du fattar vad jag menar. Så här står du med foten. Och härifrån ska du då trycka upp dig på hästryggen.
Foten är uppe i höfthöjd. Men det finns en överföring, för man kan köra step up på låda. Och då kan man tänka sig att första nivån, det är ju en stepplåda på högsta. Och sen så nästa, då kan man tänka sig att kan man få upp en låda som är i knähöjd. Och sen halva lårbenet. Och är man uppe och ska kliva rakt upp på en låda,
ja, men nästan med foten i höjd.
Och det är fruktansvärt tungt.
Det är skittungt.
Bara med egen kroppsvikt. Och då har man inte ridhjälmen och den här västen, den här säkerhetsvästen som jag antar att många har när man hoppar och så.
Ja, men och så ska du dessutom slänga dig upp. Du ska ju inte bara upp liksom till den nivån. Du ska ju över hästen också. Det är jättetungt. Plus att häst är ju ett djur. Det är ju ingen låda som står still, utan den rör sig också. Så det är ju ingen garanti för att den står still där när jag ska försöka kämpa
att förtydliga
med
för mig.
Så att jag har faktiskt inget bra tips, men jag ska kämpa på det där, för att det är lite pinigt med den där pallen. Det är det faktiskt.
Ja. Men vi kan väl säga då att styrka, rörlighet och mod är det som krävs, men kanske också kontinuitet, att man tränar. Kan man inte ha det sådär som... Är det naprapat Jonas som har som tips när man ska träna rörlighet? Om det är huksittande, en av hans såna här favoritövningar, då säger han att om man ska träna på att sitta på huk, alltså om det är typ 30 minuter om dagen, det är ju ganska mycket.
Det är ju att ta i, skulle jag säga. Men han är också ganska extrem.
Han är extrem i en änden. Jag har ju anammat lite grann från honom, men jag glömmer ju ofta bort. Jag kan så här bestämma, nu ska jag sitta på huk i alla fall 10 minuter om dagen. Och sen så typ kommer han på så här, fasen, vart dömde jag det idag? Och då ligger jag i sängen, jag orkar inte gå upp. Men han säger att man ska sätta upp hälarna mot, ja, nu finns ju knappt telefonkataloger kvar, men att man ska ha hälarna mot en telefonkatalog, och sen så kan man varje dag dra bort några sidor ur telefonkatalogen, så att det blir lägre och lägre och lägre, men man märker knappt för att kroppen justerar sig. Det kanske skulle finnas 3 eller 4 sorters pallar, så att det inte blir så stora hopp från pall ner till marken.
Exakt. Ja, nej, men det kanske är något att tänka på. Men å andra sidan så, de flesta kommer ju upp utan pall. Så jag vet inte om det är någon affärsidé där. Men apropå det där att sitta på huk, det kör ju Patrik jättemycket med också. Han säger att det är den bästa rörlighetsövningen. Och det är också bra för om man har problem med ryggen. Han har problem med ryggen. Han sitter på huk så blir det mycket bättre. Och om man är liksom kort i baksidan och så här, det sitter ju ofta i ryggen att det är någonting som är uppe där och sträcker. Så han kör i alla fall 5 minuter om dagen. Han säger så här, 5 minuter om dagen är bra. Och det kan man ju kanske börja med. Jag tror kanske inte man ska sikta på naprapat Jonas 30 minuter från start.
Det kanske är så att han säger 30 minuter för då vet han att det blir 5 minuter. Mm,
men så där gör han. För att jag har ju gått hos honom, vet du. Och då får man massa övningar och man bara säger, gud, men hur ska jag hinna göra alla de här övningarna? Det tar så lång tid. Men då säger han ju nästa gång när man kommer tillbaka. När man säger så här, jag har inte riktigt hunnit göra allt jag skulle göra. Men det visste jag, säger han. Så du fick ju många fler repetitioner och övningar än du skulle göra. För att jag visste att du inte skulle hinna göra allt.
Men gud vad jobbigt om man är en sån person som då gör allting som terapeuten säger. Ja. Jag fick, nu kommer en liten confession här. Jag fick en utmaning av min tränare nu. Att jag förutom mina 5 träningspass i veckan som jag kör, så skulle jag göra 50 stycken tricepspress hemma varje dag med ett gummiband, ett sånt tunt gummiband, rött om man har olika färger på sina gummiband. Det som är, om man kan göra chins med det, med det här tunna gummibandet, alltså då är det knappt så att du behöver ha gummiband. Det är tunna, tunna. Men det är ändå som en hel cirkel och sen så hänger man det över någonting. Jag har hängt över mina garderobsdörrar och så har jag satt Hans med ryggen emot. Första gången jag skulle göra, för min utmaning var 50 tricepspressar om dagen, alla dagar i veckan. Det här var som när jag var 8-9 år, bestämde att jag skulle ha godislöfte. Och bara stoppar in godis i munnen. Fasen också, jag hade ju godislöfte. Oh, då glömmer jag liksom bort att jag har bestämt mig för det här. Så de här 50 tricepspressarna, ja, det blir inte så mycket av det. Men jag har gjort det några gånger. Men det är fortfarande så att jag kommer på mig själv när jag ska gå och lägga mig. Eller snarare redan ligger i sängen. Oh, jag orkar inte gå upp och göra de där tricepspressarna.
Nej, men det är det kluriga tycker jag när man får såna här övningar som man ska göra hemma varje dag. Det låter inte så mycket. Det går ju också snabbt när man gör det.
Hur svårt kan det vara?
Nej, men hur svårt kan det vara? Men det är precis som du säger. När man redan har gått och lagt sig. Eller man har duschat, du vet, man vill inte bli svettig igen. Eller så här, då tar det ju emot lite grann.
Träningspodden sponsras som vanligt av Kry. Och Kry, det är en app som du kan använda dig för att få hjälp av läkare. Och det är kostnadsfritt för barn under 20 år. Annars är det vanlig patientavgift, 250 kronor som gäller. För mig som bor på Södermalm, mitt i Stockholm, jag har ju hur många olika vårdinrättningar som helst runt omkring mig. Så det är inte det mest relevanta första alternativet för mig. Men jag kan ju tänka mig, det finns ju så många människor som inte bor med en vårdcentral eller liknande 200 meter från kvarteret. Och då är ju Kry ett jättebra alternativ, eller hur Jessica?
Ja, men verkligen. Det är ju väldigt enkelt också att använda Kry. Och ibland så kan det ju vara en liten tröskel om man ska ta sig iväg till en läkare. Speciellt om barnen blir sjuka. Och man har mycket liksom, och man vill inte släppa iväg dem när de mår dåligt och så. Då kan man ju få hjälp väldigt fort via Kry. Det tar ju oftast bara några minuter innan man får träffa en erfaren läkare. Eller, Lovisa, det här är något som du och jag inte visste om. Man kan också få träffa en psykolog.
Ja, och det känns 100% relevant för väldigt många av de mejl och meddelanden som du och jag får till Träningspoddens kanaler är från människor som mår dåligt eller som behöver hjälp med att reda ut saker och ting som ligger och snurrar i bröstet eller som känns jobbigt i huvudet. Och det kan ju, alltså, jag kan bara ha mig själv som exempel, att träffa en psykolog fysiskt känns som en jättehög tröskel. Det känns som ett stort åtagande och som jag känner så här, att det kommer nog aldrig att hända. Men om jag skulle kunna prata med en psykolog i en inledande samtal via Kry, då skulle det för mig kännas lättare att prata.
Ja, det är ju liksom en mindre tröskel att ta sig över och ringa ett samtal än att faktiskt boka en tid och ta sig iväg om man mår riktigt dåligt. Och Kry kan ge råd och behandling vid ångest och oro till exempel, sömnsvårigheter, depression och nedstämdhet, stress, kris och sorg. Men vi ska väl säga det att om det är väldigt, väldigt akut, då kanske man inte ska ringa ett samtal utan då ska man kanske söka sig till en akutmottagning, en psykakut. Skulle jag säga.
Är man suicid, då kanske inte Kry är det bästa alternativet just nu. Men jag tänker det här att när man känner att det är någonting som skaver, jag behöver hjälp med att bryta ett negativt tankemönster, då kan ju faktiskt en första psykologkontakt vara ett rimligt första steg.
Ja, och när man behöver också hjälp nu. För Kry har ju faktiskt öppet mellan 06 och 24. Och det är ju jättebra. Som sagt, det är ju kostnadsfritt för barn och ungdomar upp till 20 år. Dock måste man vara över 18 för att kunna ringa till en psykolog. Och är man inte under 20 år och får det kostnadsfritt som barn och ungdomar får, då kostar besöket 250 kronor.
Och det man kan säga om Kry, det är att man kan få hjälp med sina läkemedel. Det är också sådana grejer. Jag på Södermalm, hur enkelt som helst, vi har apotek som öppnar typ till midnatt. Men det gäller ju ganska få människor om man tittar på hela Sverige. Man kan få till och med få hemleverans av läkemedel.
Det är ju faktiskt superbra.
Kry är öppet alla dagar 06 till 24 och du får ett videosamtal direkt i appen.
Så ladda ner Kry-appen och så tackar vi Kry för att ni vill samarbeta med Träningspodden.
Tack, tack! Men Jessica, tillbaka till hästen.
Ja.
Hur går det med din hoppning? På filmerna för en som inte är proffs, som kanske inte heller kan bedöma om någon är jätteduktig, så ser du asproffsig ut när du hoppar.
Nej, men vet du vad? Det går faktiskt över förväntan. Jag är helt chockad själv, för jag har inte hoppat på 10 år. Så man tänker ju ändå, jag är ju ringrostig. Men jag har ändå lite känsla för liksom avstånd. Och så här, man ska ju räkna steg. Det här är ju väldigt svårt för dig som aldrig ens har ridit.
Räkna hur det skulle låta då i huvudet.
Nej, men man ska liksom räkna stegen mellan hindren. Så här, min ridlare kan säga så här... Ja, mellan det här hindret och nästa hinder så är det 5 normala steg. Och det betyder
häststeg.
Att man ska Man ska rida ett normalt tempo på 5 steg. Och då ska jag räkna galoppsprången då. Då sitter man så här, så räknar man 1, 2, 3, 4, 5. Och om man då känner så här, det kommer bli lite långt, då får man försöka styra så att man kommer lite närmare. Känner man att det här kommer lite nära, får man liksom försöka använda vikten och hjälperna så att man kommer lite längre ifrån.
Alltså att hästen ska ta kortare steg?
Ja, alltså man kan ju rida fortare eller långsammare. Om man rider fortare så behöver hästen färre steg för att komma fram till hinder. Rider du långsammare så behöver den fler. Men man kan ju också använda till exempel ridvägarna för att liksom matcha in stegen så att det ska bli rätt.
Vad är en ridväg?
Ridväg är... Alltså, när du ska rida till ett hinder, du kan ju inte bara komma hur som helst. Utan man måste ju ge hästen förutsättning att hoppa hindret. Så du ska helst komma rakt på ett hinder. Och då måste du ju tänka att om ett hinder står liksom rakt fram, säger du. Och sen är nästa hinder lite snett till höger. Då måste du tänka, hur ska jag rida? Jag kan inte bara gena så här, för då kommer jag komma helt snett på nästa hinder. Utan då får man ta ut spåret så här så att man rider liksom... får en bra vinkel.
Det är ju det svåraste om man tittar på hästhoppning på tv till exempel. Om man bara kommer in i en tävling, då har man ju ingen aning om i vilken ordning hindren ska tas. Eller som tv-tittare? Det finns väl liksom ingen
sån här... Nej, som tv-tittare så är det ju svårt. Då måste du vara med från början. Fast det lär ju dig på att titta på en ryttare. Så ser du ju hur banan går. Men, ja.
Är du en talang?
Jag ska inte säga att jag är en talang, men jag är inte helt oduglig. Alltså, så här, jag kommer aldrig att hoppa sådana hinder som du ser på tv. När du tittar på mästerskap och världskuppen och sånt. Jag kommer inte ens vara i närheten av att hoppa den höjden. Men jag klarar av att hoppa ganska bra när hindren är upp till en meter.
Och då är du inte rädd?
Nej, då är jag inte speciellt rädd. Nej, det är jag inte. Utan det går bra. Det är faktiskt sjukt kul. Det är lite adrenalinkick också.
Och jag såg en bild på Dylan, din son.
Ja, han har börjat rida nu också. Och det är väldigt roligt, tycker jag. Han har ju inte velat börja rida, för han har varit lite skeptisk mot just ridskola. Men jag har ju sagt att det är inte aktuellt att vi köper en häst. Även nu när vi bor i Bromma och skulle kunna ha den i trädgården eventuellt. Men det kommer inte att ske. Så att då ska han rida, så får han börja rida på ridskola. Så att nu har han börjat med det. Och det är ju jättekul, för hans pappa är ju för detta hoppryttare. Så att han har ju talang. Han har ju verkligen i blodet. Så det är ju väldigt skoj.
Och då ridskola, då köper man... typ ett klippkort som man använder på lektioner?
Nej, man rider på en grupp, liksom, en termin, så betalar man terminsvis. Så att nu är jag lite sugen också att börja rida där. Men jag kan ju inte göra allt. Det blir för mycket grejer här nu, Lovisa.
Men en av mina nära kompisar och kollegor, Sofia, hon har alltid varit hästtjej och sen så... efter gymnasiet plugga massa och så skaffa 2 barn och radhus och liknande. Sen har hon liksom haft häst, alltså ridningen lite grann sådär någon gång i veckan, tagit lektion och liknande. Men nu är hennes tjejer så pass stora, om de är 9 och 13 kanske. Så nu rider ju alla 3. Så båda döttrarna och Sofia, och de har köpt hästar och de går verkligen all in på hästlighet. Och hon säger att det är som att hon har fått en helt ny livsstil och att hon kan dela. Hon behöver inte kompromissa med familjetiden och med sitt eget intresse, för att de delar intresset, hela familjen. Inte
mannen.
Nej, han tycker, han betalar väl en del, tror jag. Men han är inte jätteglad över att de tjejerna aldrig är hemma.
Eller så är han det. Han får mycket egen tid.
Ja, han gillar datorn, tror jag.
Då kan han pyssla med det han vill göra utan att någon säger till honom.
Men det måste ju vara fantastiskt. Jag tänker orientering. Det känner jag med mina fördomar då, är liknande det här med att man umgås hela familjen och orienterar tillsammans.
Ja. Orientera är ju sjukt kul. Det är jag också sugen på att börja med. Ja, det är svårt. Jag vill börja med alla sporter. Men nu måste jag berätta en annan grej som hände mig när jag skulle träna. Inte ridning då. Utan jag skulle göra ett löppass på gymmet i veckan. För att jag hade lite stressigt den här veckan. Så jag hade lite svårt att få ihop mina löppass. Så att jag var tvungen att slå ihop två löppass. Alltså mina korta intervaller och mitt långpass fick jag slå ihop till ett pass. Jag gör så ibland när det är tajt med tid. Så jag sprang det på löpbandet. Så sprang jag allmänna intervaller. Och så fortsatte jag springa. Så jag sprang i 70 minuter tror jag. Sprang väl 11,5 kilometer eller någonting sånt. Jag sprang nog 65 minuter. Ja, i alla fall.
Och allmännas intervallerna låter...
Ja, det är ju... gör man bara dem så är det uppvärmning 10 minuter. Ett bekvämt tempo. Sen är det ju 10 gånger en minuters intervaller. Så fort man kan. Och sen får man välja om man kör ståvila eller joggvila som jag kör. Jag kör joggvila. Så att, för jag vill att det ska vara ett löppass. Jag springer hela tiden. Så att det inte blir att jag liksom... pausar mellan intervallerna.
Och kör jag ute, då kör jag oftast gå och vila.
Ja, då kör du gå och vila.
Ja, jag gillar att gå, ja, men det och kan springa man jättesnabbt. Jag tycker jag är ganska dålig på att jogga och springa och jogga och springa. Jag tycker det är skönt att springa och gå.
Ja, men du vill ändå ha någon slags avbrott, att det blir olika.
Ja, absolut. Kontrasterna.
Ja, jag tycker att det är ganska skönt att springa fort och springa sakta. Springa fort och springa sakta. Sådär. Och sen så kör man 10 minuter ner jag efter det. Då har man fått ett jättebra rejält pass på 40 minuter. Man har verkligen tagit ut sig. Kan absolut rekommendera allmänhetsintervaller. Men då fortsatte jag då att springa på, vilket var bra. Och då sprang jag lite fartlek, så att jag lekte med tider som vi har pratat om i träningspodden innan. Att jag bestämde så här, nu i 5 minuter så ska jag springa i 5:30-tempo. Och sen 5 minuter kan jag springa lite långsammare. Sen springer jag 5 minuter i 5:25-tempo. Alltså, så jag lekte lite med det. Jättekul, supersvettigt. Jag var dödstrött efteråt. Går ner i omklädningsrummet. På sats, tittar mig i spegeln och tänker, vad i helvete. För jag hade på mig ett par ljusgrå, skitsnygga tights. De är så snygga, det är ett av mina favoritpar från Under Armour. Jättefina, så är det ljusgromelerade. Men det ser ju då ut som att jag har kissat på mig. Jag har ju en liten skön så här, snippformad svettfläck på framsidan. Och på baksidan så är det helt blött, hela rumpan. Rumpsvett mellan skinkorna och ner på ryggen. Och det är ju inte osynligt, om man säger så, i det här gråa materialet. Så där har jag ju stått då. Och folk måste ju ha sett det här och tänkt, vad i helskotta håller hon på med? Har hon kissat på sig? Och hon reagerar inte ens.
För jag är så manisk, den där Jessica. Hon är så manisk. Hon tränar trots att hon kissar på sig.
Ja, men tänk om någon känner igen mig och bara tänkte så här, gud vad skämmigt. Hon har ju nyligen fått barn. Hon har nog kissat ner sig nu. Nej, men det var så pinsamt. Men, och andra sidan får vi se det positiva. Jag skämdes ju inte under passet. För att jag visste ju inte om det. Utan det var ju när jag kom in i omklädningsrummet. Jag bara, oj, oj, oj. Det var det tröja runt midjan. Så traskar vi hem. Och så får de där tightsen stanna hemma på yogapassen, tror jag, hädanefter.
Men det tänker jag ofta när jag ser de här Instagram-profilerna som har typ flera hundratusen följare, och sen är de sponsrade av något träningsklädsmärke som har mycket de här, alltså för mig är det lite blandning mellan underställ och strumpbyxematerial. Alltså, och sen är det ofta ingen söm på rumpan, så det är ingen söm mellan skinkorna, och det är kanske inte heller någon söm fram till, utan allting är liksom ett enda stort vävt, vad blir det? Två rör.
Jag vet, precis, för jag har såna hemma.
Ja, och så tänker jag jämt när jag ser de här assnygga tjejerna, värsta kropparna, och de har så snygga poser på gymmet. Men jag tänker bara, gud, jag undrar hur det blir när de svettas. Och då måste jag liksom säga, men de svettas nog inte i just de där kläderna. De byter nog om när de ska svettas. För att det kommer ju inte gå. De är ju skitsnygga och så smickrande. Men... nej, det funkar inte för mig. Jag svettas ju som en tok när jag tränar. Och när jag springer inomhus, då kan jag tycka att det är så här perverst skönt att svettas mycket. Nej, det går inte.
Ja, men, brukar du tänka på det när du till exempel ska gå till gymmet, att de här tightsen kan jag absolut inte ha för att då kommer det inte att gå bra?
Nej, men jag väljer nog tights utifrån dels hur de sitter. För jag kan ju uppleva att tights som suger åt sig mycket svett, de kasar också ner. Att de helt enkelt blir lite tyngre. Och det är ofta samma sorts när du säger det här melerade materialet. Jag väljer tights för svettfaktorn.
Ja, jag kommer ju inte att välja de där grå igen när jag går till gymmet. Men jag såg ju nu faktiskt när vi skulle boxas, jag var väldigt nyfiken. Paula, vad heter hon i efternamn?
Ja, nu har hon ju gift sig, så jag undrar om inte hon heter Paula Rosas nu. Paula Rosas.
Ja, ni vet säkert vem jag
menar.
Ja,
men det är ju Hugo Rosas nyblivna fru.
Ja, jag känner till dem som Paula och Hugo.
Hugo och Paula. Och hon är sjukt snygg och hon är så vältränad. Och har verkligen styrt upp träning, mat. Hon har ju blivit värsta fitnessprofilen nästan.
Ja, men hon hade ju faktiskt lite sådana här ljusgrå tights idag. Såg du det? Och jag tänkte faktiskt,
jag tittade bara på hennes snygga axlar. För hon hade muskelkonturer på sina axlar. Och får jag ta en tugga av den.
Ja, men nu ska jag kolla om hon också skrevsvettas och rumpsvettas. Men hon hade ett långt linne som man kunde inte riktigt se. Jag tror inte att hon kanske gjorde det.
Hon gillar ju Stronger, det träningsklädmärket.
Ja, precis, för det var såna byxor.
Gud vad spännande. Då får vi kolla sen på bilderna på hennes
Instagram. Ja, får kolla det, om vi ser någon snippsvett.
Men förutom då hästhoppning, Jessica, så håller du på med basketen. Du får ihop de två delarna med ditt kombinerade maratonprogram som du liksom individualiserar för att det ska funka.
Ja.
Är det de tre delarna som du satsar på nu?
Ja, just nu. Men jag fick faktiskt till ett styrketräningspass i helgen och det var väldigt skönt, för jag känner att jag har saknat det. Jag behöver muskelbyggnaden, känner jag. Kroppen känns inte bra när jag tappar muskler. Och jag vet inte, man tappar nog muskler snabbare när man blir lite äldre. För det känns som de bara försvinner när man börjar springa mer och så. Så att det var jätteskönt att få till det passet. Jag måste få till lite mer styrketräning. Men jag vet inte hur man ska hinna med allting.
Det tänkte jag på när vi träffade den här lukta gott mannen.
Ja.
Manne Forsberg.
Mm.
För han har ju till och med haft ett Instagramkonto som heter typ Forsberg lyfter.
Jaha!
Som handlar om hans styrkelyft. Och jag har någon bild av honom så här. Manisk kan låta så negativt, men väldigt fokuserad.
Ja.
Och precis som du är sån här, som vill lära sig allt om just det området. Så när han skulle hålla på med styrketräning, då var han ju jättebra på det och började så här engagera sig i styrkelyftsklubben och liknande. Och sen nu i våras så ville han börja springa. Och då går han så all in på löpningen. Så han springer först halvmaraton och så två maraton i år. Och ska springa sitt tredje maraton nu i Göteborg. Och jag bara tänker så här, gud, alla musklerna bara rinner ner längs med höften och vaderna. Och sen puff.
Men han sa ju det också, att han hade tappat muskler.
Han verkade ju fine med det, för han märker också att han blir bättre på att springa när han inte har 20-25 kilo biff. Men det är ju härligt med någon som bara så där snabbt, så nu ska jag börja springa maraton, och helt så talang och bara plötsligt klara det.
Ja, men verkligen talang. För
han bara fnissade när han berättade om det.
Ja, men jag tränade ju så länge när jag skulle springa mitt första maraton. Första gången, då körde jag 9 månaders träningsprogram för att springa mitt första maraton. Men då hade jag inte sprungit så långt någon gång innan. Men han bara, jag började springa i mars, nu har jag sprungit 2, snart 3.
Och att han bara, i lördag sprang jag mitt längsta långpass inför Göteborg maraton, 37 kilometer. Ja. Jag bara,
hur sjukt! Jag har aldrig sprungit ett träningspass på 37 kilometer.
Nej,
har du gjort det?
Nej, det tror jag absolut inte. Jag har sprungit det som kallas för Mölleexpressen. När man springer från Helsingborg till Mölle. Och det tror jag är 3 mil. Men då var det så, jag var så skakig när jag kom fram. Och så solbränd på axlarna. Och jag kommer ihåg att jag gick till kiosken och köpte så sockerkola. Och jag bara, åh gud, det här är den godaste kolan jag någonsin.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en utbildningsapp kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom, långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja men precis, och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play, men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack!
Duckigt. Då var jag helt spak flera dagar efter det.
3 mil är skitjobbigt. Jag har också sprungit några 3 mils pass när jag har tränat för maraton, men jag tycker ju att de är helt vedervärdiga. Han var bara så här: det var så härligt, det var mitt bästa löppass, solen gick upp över Stockholm, stan vaknade. Jag bara tänkte så här: oh my god.
Jag sa, kom tillbaka om några år, nu ska jag lura in honom på Ultravasan, då får vi se hur klämkäck han är efter 9 mil.
Men det kändes som att han var lite samma typ som jag. Du vet, när jag blev helt förälskad i löpning också och blev helt besatt, för han sa att jag nästan drömmer om det på nätterna. Ja. För mig var det ju samma sak. Så att ju hela kvällarna bara läste massa artiklar, olika träningsprogram, hur ska jag göra, hur ska jag sätta ihop det här? Och så om man är en viss personlig typ så blir man helt besatt.
Ja, och jag tänker att det är väl därför han blir bra. Ja, vad han än tar sig an så blir han bra. Ja. Och precis som du, yogan. När du gick all in på yoga, Jessica.
Ja, men det gick ju så fort framåt med min yoga. Och då var jag ändå extremt orörlig när jag började. Så att jag tror också att jag har väl talang för när jag verkligen går in för det. Men just nu är jag lite för splittrad för att gå all in på något, känner jag.
Men apropå det där med att drömma om träning, vi pratade ju för några veckor sedan i Träningspodden om mental träning. Mm. Och jag berättade om att jag ofta drömmer det som ska hända. Ja. Och att det är en del av mig, eller del, ett sätt för mig att så här, processa. Och att jag ofta går igenom de här typerna av här kriser inför att jag ska göra någonting som är lite svårt eller som jag är ovan vid eller liknande. Och så fick jag ett sms nu i morse av en kompis till mig, Victoria, som hade lyssnat på det avsnittet av Träningspodden och hade börjat asgarva rakt ut i kontorslandskapet. För att hon kom nämligen att tänka på att jag i söndags, häromdagen alltså, kom till gymmet, vi hade träning tidigt. Och jag, såhär, lite såhär, jag blev så rådna när jag tittade på tjejerna när vi möttes vid skivstängerna. Och så jag måste berätta. Jag hade en sån jädra konstig dröm sista minuterna innan jag vaknade på morgonen. Och de drömmarna är ju så konstiga. Det är en sak att man drömmer när man liksom precis har somnat de första timmarna. Men det här med att klockan ringer mitt i drömmen, och så vaknar jag och tänker, åh herregud, hur sjuk hjärna kan man ha? För hon skrev ett sms nu. Men du sa, det här med sanddrömmar och att gå igenom terapigrejer. Hur kopplar du då ihop det med din dröm häromdagen? Därför att då hade jag, och nu tar vi vid med det här sexämnet som vi lämnade förra veckan när vi pratade om så här insomningsmetoder. Men då hade jag ju någon sån här, jag vet inte men hur hårt jag kan berätta om den här drömmen. Men det var i alla fall att det var två tonårskillar med.
Oj.
Och att jag typ
dirty
insåg där och då att jag hade blivit tant. Och jag hade alltid tänkt mig själv som en sån här ung kvinna. Och att de bara, men gud, du är ju sån här äldre mogen dam.
En milf.
Ja. Och jag har alltid sett mig som en sån här teenager. Men en del säger så här, milf, det är typ den värsta komplimangen man kan få. Det är det hemskaste, det är nästan en förolämpning. Och jag har alltid sagt, milf, det är så okej för mig. Så jag kom till gymmet rådna av att, okej, jag har varit då med två tonårskillar i natt i min hjärna. Och så varje gång jag kom att tänka på det, då kände jag så här hur kroppsvärmen steg. Och att så här, kinderna blev så här lite rosiga och inte av att vi tränade. Så när hon sen hör i efterhand om mina sanddrömmar, så hon bara, åh herregud, så jag hoppas att inte det där kommer falla bli sanning.
Men det kommer det väl inte att bli. Kanske om några år när du får en kris.
Men vad intressant att drömmarna tar upp det där med att hitta att, men gud, jag är ju inte ung längre. Att de bara tittar på mig i den drömmen och bara, åh gud, du är sån äldre mogen dam.
Men det sjuka är att jag tror att man blir aldrig av med de där tankarna. Jag tänker fortfarande att jag är ung och lovande. Förstår du? Vilket är helt sinnessjukt.
Talang.
Ja. Jag är ung och lovande liksom. Jag kan till och med tänka på det när jag spelar basket. Och då är alla som spelar med mig, de är ju minst 15 år yngre. Jag tänker ändå så här, jag är ung och lovande.
Så härligt. Ingen insikt alls.
Verkligen ingen insikt. Verkligen inte. Jag tror inte ens när man ser sig i spegeln att man egentligen ser hur mycket äldre man har blivit. Jag ser ju liksom fortfarande samma unga lovande person.
Framsidan på Veckorevyn omslag. Det är som när jag pratar med några företag som så säger de till mig så här, ja men Lisa, du har ju lite äldre målgrupp. Jaha, vilken ålder då? Då tänker jag ju så här, mig själv, 35 snart. Det är en lite äldre målgrupp tydligen.
Är det?
Ja, jag är helt chockad. Jag tänker så här, äldre målgruppen, då pratar vi typ 50 plus.
Fast jag tror vi ska vara glada att vi inte har den här 18-årsmålgruppen.
Nej, den ängsliga målgruppen.
Ja, nej, men vad jobbigt det hade varit. Då hade vi varit tvungna att göra massa konstiga grejer på YouTube och sånt.
Såna pranks och hauls.
Typ.
Och att man måste prova på saker.
Ja, och att man måste vika ut varenda detalj om sitt liv.
Ja, nej.
Det vill man inte. Apropå ditt liv. Ni har väl haft inbrott?
Åh.
Det var inte kul.
Nej, och så deppigt. Och Hans, min man, han var så ledsen. Och visst, han var klart att han var ledsen över inbrott. Men han var jätteledsen över att hans bästa kompis, hans trognaste vän, hans vardagscykel, den hade blivit stulen. Han var helt tom i själen. Han hade som en hinna över ögonen. Och den cykeln, alltså det är verkligen en premiumcykel. Så att jag ska inte snacka ner den. Men det var ändå i sammanhanget den, alltså överlägset billigaste cykeln av de två cyklarna som stod i vårat källarförråd. Vardagscykeln, ish, 15 000 kanske. Men det är ju en lyxig premium vardagscykel. Men Hans cyklar ju lätt 3-4 timmar om dagen.
Oj!
Ja, men vi åker ju aldrig typ lokaltrafik, vi åker aldrig bil. Utan när vi ska ta oss någonstans i stan, då cyklar vi. Men det som var den stora grejen, och det här vart ju stort. Polisen sa så, nej men vi åker inte på förrådsinbrott. Vi åker bara på lägenhetsinbrott. För när man ringer till central till polisen och säger så här, vid lägenhetsinbrott ring 112. Vi bara, nej, men det går ju inte. Men det slutade med att de både skickade patrull och sen skickade de brottsplatstekniker som skulle säkra spår. Därför att den andra cykeln som stod där inne, det var en 100 000 kronor cykel.
Du skämt!
Typ Giro d'Italia cykel. Och det som är den stora grejen, varför jag blir så här kränkt. Jag blir så arg. Hur kan man ta sig friheten? då tror polisen och många som kan sånt här att det är ett insiderbrott.
Ja, det borde
någon
det väl
har
vara.
Varit där och rekat. Mm. De har letat fram en låda längst in i förrådet och hittat en låda, lyft ner den, tagit ur laddaren till cykeln, för det är såna här elektroniska växlar som man måste, det låter lite konstigt, man måste ladda en cykel i väggen. Men de har liksom vetat exakt vad de ska leta efter saker.
Det är väldigt konstigt.
Och nu kommer en sån här meta-grej för träningspodden. Kommer du ihåg min stora svarta dunjacka? Den här dunjackan som jag inte vågade flyga med för att den var så stor. Och jag kan inte ha den apropå att åka tunnelbana. För att den är så fluffig. Och det är det dyraste plagget jag någonsin köpt. Och jag har alltid sagt till Hans, ja men den är avskriven för flera år sedan. Jag har använt den så många veckor. Det är en sån här jacka som klarar minus 30 grader utan att man fryser överhuvudtaget. Den jackan.
Blev den stulen?
Den blev stulen. Och en helt sproilans peak-skidjacka som våran 15-åring hade vunnit när han var uppe på glaciärläger i snowboard. Och han hade tränat och tränat och tränat. Och så vann han en tävling och vann jackan.
Nej, vad tråkigt.
Alla verktyg. Borrmaskin, skruvdragare och massa resväskor. De har alltså behövt någonting att packa. Är så sorgligt. Men Hans vardagshjälte, den var han mest ledsen över. Den dyra cykeln. Ja, det får det vara.
Men insiderjobb, vadå? Någon som bor i ert hus? Och,
någon som har nyckel.
Ja.
Någon som har tagit sig igenom fyra låsta dörrar utan att bryta upp någonting.
Ja, det måste ju vara någon.
Ja, så det var jättesorgligt. Och vi har haft jättemycket hantverkare i huset. Vi hade ju nya golv häromdagen. Och då direkt tänker jag så här. Det var golvläggarna. De hade ju nyckeln en halvtimme när de gick på lunch. Och Hans bara, men Lovisa, de kommer inte hinna gå och kopiera den. Och dessutom, den är ju spärrad. Det är sån här kopieringsspärr på dem. Och jag också så här, ja men det var ju bra killar. Vi snackade mycket Fortnite och pratade träning. Men jag blir direkt så här väldigt misstänksam runt omkring. Men vi har ju dragit in fiber, så vi har haft kanske 30 internetkillar under vintern som höll på. Och som gick igenom alla skrymslen i källaren och överallt. Så att jag blir mer så här skeptisk. Och nu står och tittar ut genom fönstret som den mogna äldre dam jag är. Så varje gång någon går förbi på trottoaren så är någon som stannar till, ska den gå tillbaka? Jag tänker, tänk om de ska komma tillbaka och hämta fler grejer.
Ja, men ni får byta lås väl?
Ja, det tyckte jag. Att hyresvärden får byta lås i hela fastigheten och byta portkod och allting. Nej, åh. Och sen är det så här, våran 15-åring då, när han fick veta att hans nya skidjacka där var borta. Åh, det viktigaste är att ingen kom till skada. Det är bara materiellt. Ja, det är ju så. Det är jättebra. Men han tog det som en förolämpning att hans vardagshjälte hade försvunnit. Men det blir en lång process. Polisanmälan och hålla på med hemförsäkringen och så företagsförsäkring. För många grejerna är ju inte våra, utan det är ju sånt som hör till företagen. Och som tur var, och det här är ju så konstigt, all poddutrustning, mikrofoner, såna här ljudskärmar som vi har, allt sånt hade de packat ur de här resväskorna som de stal.
Som de inte ville, då ville inte de ha det.
Det var så konstigt. Det var så märkliga grejer. Och att de hade hittat och tagit tillbehör till den här jättedyra cykeln. Som att de visste att de här tillbehören, de hör till den här cykeln.
Men då måste det ju vara några som har koll på vad man använder den där cykeln till. Och hur den funkar.
Men den går men inte att sälja.
Ju, nej, alltså är det någon som bor i huset så kan de ju inte cykla runt på den. För det plötsligt står cykeln i ett annat förråd där nere.
Och så många stockholmare har inte just den cykeln. Det var inte någon mängd cykel, om vi säger
så. De säljer den utomlands då i sånt
fall. Ja, det var så det sades hos polisen. De sa att vart de kommer hamna någonstans antagligen. Men vi bevakar alla forum, så att man kan ju hålla utkik efter Bianchi-cyklar på nätet, om vi säger så.
Ja, då kan man flagga till och visa. du, ditt träningsprogram då? Hur går det med det?
Jo, men det var roligt när du började prata om det här med att räkna och räkna steg till hinder. För att det känns som att jag inte gör någonting annat än att räkna. Och jag fick så bra tips från en följare på Instagram som jag tror att hon var typ musiker. Jag hade nämligen ett pass där det ingick en övning som dels då var ett så kallat superset. Och superset är när två övningar hör ihop. Att man inte vilar någonting mellan två övningar. Och sen är det dessutom det som kallas för ett excentriskt fokus, vilket innebär att man jobbar mycket långsammare på vägen ner, eller den fas där man bromsar, än vad man gör i den del av rörelsen när man drar. Plus att det var ett isometriskt fokus, vilket innebär att man ska hålla stilla en fast position. Alltså till exempel jägarvila, det är ju en isometrisk övning. Eller när vi gör, jag gör chins, när man ska hänga kvar högt uppe med ansiktet över räcket. Också en isometrisk övning. I den här övningen som jag hade stora problem med, och det blir så här kortslutning i hjärnan. Då ska jag först gå upp, det är biceps curl i dragmaskin. Så att man sätter som en sån här cykel, jag kom cykeltemat där. En sån här cykelrustell liksom, en sån här handtag. Det ser ut som en, antingen kan den vara helt rak eller så kan den vara lite slingrad som en cykelstyre. Och så gör man knogarna uppåt, det är första varianten. Och supersättat då med handflatorna uppåt. Så först kallas det för pronerat grepp och sen blir det supinerat grepp. Och då ska man först dra upp, inte hela vägen upp men förbi 90 grader. Det är den koncentriska fasen. Sen ska man stanna 3 sekunder i toppläget. Och då räknar jag 1, 2, 3. Sen ska jag långsamt sänka ner på 3 sekunder. Då ska jag räkna det 3 en gång till. 1, 2, 3. Och sen ska jag göra det 6 gånger. Och sen ska jag vända på handflatorna och göra samma sak. Upp, förbi mittlinjen men inte hela vägen. Stanna 3 sekunder. Och sen bromsa ner. Och att räkna till 6 gånger med 3 sekunders stopp där uppe och 3 sekunders broms på vägen ner, det är mer än vad min hjärna klarar av när övningen kommer på slutet. Men då tog jag med mig hennes tips. Då skulle man räkna när man drar upp och sen blir det 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2, 2, 3, 1, 2, 3. 3, 2, 3, 1, 2, 3. 4, 2, 3 och så vidare.
Ah, okay.
Men då blev det för mig i min hjärna 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2, 3, 3. Då blev det. Men då har jag i alla fall räknat att den första siffran var hur många repetitioner jag har gjort.
Det var ju smart.
Men så jag tror att det är ungefär samma sak som när man håller på med den där hoppgrejen. Att man måste hela tiden måtta in så att man tar i tillräckligt mycket, men inte för mycket. Att man inte börjar sänka ner för snabbt eller för långsamt, för då kommer man inte heller orka med 6 repetitionerna som det är tänkt. Så i den fasen är jag nu i min träning, att jag lägger massa krut på att räkna rätt.
Ja, men det är också någonting. Det är liksom träna på ett helt annat sätt.
Ja, och det är väl det som är lite så här klassiskt för det programmet som jag följer nu. Att detaljerna är jätteviktiga. Det är 2 centimeter över 90 grader där jag ska stanna. Det är inte 4 centimeter. Nej. Och sånt har jag aldrig brytt mig om.
Nej.
Och jättementalt utmanande och uttröttande. Men jag märker att alla de här svaga vinklarna som jag har i skulderbladen eller axlarna eller armbågarna, alltså att jag helt enkelt alltid är starkast. Det är alltid liksom, det starka funkar bra. Och sen blir det alltid för att jag fallerar över en viss vinkel. Och då måste jag liksom gunga till lite grann. Eller använda vaderna eller liknande. Men det är de svaga vinklarna som det här programmet nu säkrar upp. Och i morse, jag var inte med och boxades. För det är ju en del också av min mentala utmaning här. Den här hösten. Det är att jag vill inte springa på de spontana puckarna. Jag har fått bortse från all den här typen av sociala träning. Sara Wiss, min kollega, hon som jag såg i Thailand med nu i november, hon har precis blivit instruktör på Barry's här i Stockholm. Och jag älskar ju Barry's. Det är så jäkla roligt. Och jag älskar Sara, jag älskar hennes, alltså hennes coachning och hur hon instruerar. Och jag var med i våras när hon skulle börja träna upp till liksom Barry's, alltså börja träna på att vara Barry's instruktör. För det är jättesvårt, man har så här 2 parallella pass.
Ja.
Man har ju 1 gäng som springer på löpband och sen har man 1 gäng som kör på styrka på stepplåda. Och sen ska man byta plats med varandra. Och så att man ska ge instruktioner till alla samtidigt. Men den här hösten så jag har ju fortfarande inte varit och kört sen hon blev så här officiell Barrys instruktör. Och det här passet, jag älskar ju boxning. Det är ju så roligt, men det är bestämt så här, nej, jag kan inte, jag måste, nej förlåt, jag vill inte störa mitt träningsflöde. Så då ska jag, det här, då blev det så här typiskt, det var precis det här jag skulle ge exempel på. Att höra mig själv säga, jag vill inte, istället för att säga, jag måste välja bort.
Ja,
jag vill höra mig själv säga, jag vill välja bort de här spontana, lustfyllda, bara roligt och det är kul passen. För att jag vill få ut så mycket resultat som möjligt från den styrketräning som jag gör. Men ändå så blev det så att jag sa, jag måste välja bort. Det är skillnad. Men det jag skulle komma fram till, vad var det? Apropå att jag inte var här. Jo, för jag var i morse och tränade. Och det var första gången idag jag körde bänkpress. 2 gånger i veckan så kör jag sådär jättetunga övningar. Och med jättetunga övningar då menar jag att man kanske klarar 1, 2 eller max 3 repetitioner. Men gärna, det ska bara vara 1-or. Och varje gång så gör jag till det som kallas för failure. Alltså, jag bommar. Jag ska hitta den vikten där jag bommar. Och det är ju mentalt
jättejobbigt.
Det är jättejobbigt. Och jag hatar att misslyckas. Men det är ju inte ett misslyckande. Utan det är ju att hela tiden flytta fram gränsen. Men i bänkpress kör jag 2 gånger i veckan. Och idag var första gången när jag kände att jag kunde göra en riktigt tung 1 i bänkpress. Där båda mina skulderblad gjorde samma sak. Jag har alltid haft ganska knepiga skulderblad. Och det är ju anledningen till att jag har problem med min nacke och liknande. Men nu kände jag verkligen att det var ett jättelångsamt lyft. Jag fick verkligen sega upp den. Men jag hade hela tiden kontroll på rörelsen. Apropå att säkra upp de här svaga länkarna. Att bara för att jag är stark i bröstmusklerna och framsida axeln. Så måste jag ändå kunna hålla skulderbladet kontrollerat. Så det kändes, men det var en väldigt så härlig känsla. När jag hann känna att gud, mina skulderblad är med mig. Och då kom jag hit till boxpasset och jag hörde alla ni prata där, men gud vad det är jobbigt för skulderbladen, ja, att hålla mittsarna på boxningen. Och då blev det så tydligt så här, just det, det är ju det som är syftet, att bli bättre på att säkra upp alla de här svaga länkarna. För man kan ju slå hur hårt som helst i princip, det är klart att det gör ont i handlederna. Men det var väldigt skönt att få det kvittot efter ganska många veckor av så här tragglande och vara väldigt obekväm med rörelserna och vinklarna som jag blir utsatt för. Så du förstår hur nördigt det här är.
Men alltså det är supernördigt.
Men det jag tycker är skönt, och jag blir glad när du säger det här, att du styrketränade i helgen, ja. För att jag känner ju att min kropp har längtat efter det här. Jag känner att jag har pressat på den ganska hårt med löpningen. Att jag har gjort jättemycket löpstyrka och gjort jättemycket enbenshopp och jobbat med kontaktövningar och liknande för lår och rumpa kopplat till löpningen. Men jag har inte jobbat med den här uppstärkande. Det är svårt för mig att kombinera de delarna. Så jag är väldigt glad över att jag lyssnar på vad kroppen behöver nu. Och den behöver kontakt med överkroppen. Jag vill bygga volym. Jag vill bli starkare. Jag vill känna mig mer atletisk. Jag tränar aldrig så att jag känner mig sliten. Jag har aldrig något ömmande i knäna. Eller att jag känner någon, alltså vad ska man säga, sliten eller svullen i fötterna. Utan alla de här löpargrejerna som annars kan komma. Att jag måste lägga mig på soffan 3 timmar efter att jag har sprungit. För att jag känner mig uttömd. Det känner jag aldrig under de här passen. Så det är någonting helt annat. Och jag är väldigt glad över att jag tillåter mig själv att fokusera på en sak. Och det är bara styrketräning. Sen är det klart det flås, men det är ingen löpning. Och det är någonting helt annat för mig mentalt.
Ja, men det förstår jag. Jag känner att jag saknar också styrketräningen. Men precis som du säger, man måste någonstans välja fokus. Nu har jag valt massa fokus, men man kan ju inte göra allt.
Det är inte så att du går på boxning 2 gånger i veckan.
Det gör jag ju inte.
Det har du valt bort.
Det har jag valt bort, exakt. Du, vi skulle svara på några frågor. Nu får vi skynda oss på om vi ska hinna svara på några frågor, Lovisa.
Yes.
Men om vi försöker ha lite korta svar här då. Men till exempel den här kan vi ta. Nu har ju Lidingöloppet varit. Men det var en tjej som undrade vad man skulle tänka på om man mår illa av sportdryck under ett lopp. Och att det kanske är lite tid innan loppet för att vänja kroppen vid att dricka sportdryck. Jag menar, har man månader på sig, då kan man ju liksom smyga in det på något sätt. Men hur ska man göra annars?
Man kan använda saft. Man kan använda saft som man lägger lite socker och salt i. Man kan också fundera över om man ska kanske använda dextrosol, alltså tabletter istället. Sportdryck är ju jättesött även till smaken. Det är ju sött, alltså det innehåller ju kolhydrater som du vill komma åt, och att när det är vätska så är tanken att det ska gå snabbt ut i blodet. Men jag hörde om någon, jag har inte provat det själv, jag har inte läst om det, men jag hörde en person som berättade om ett nytt kosttillskottsmärke som gör, jag förstod det som att man drack det och sen så när man har druckit det så blir det gelé i magen. Ja, så att jag ska göra lite research, för jag tycker det låter spännande, men det är helt enkelt så att det inte ska skvalpa runt när man springer.
Gud, det låter jätteskumt.
Ja, men jag måste kolla. Men, och tydligen så är det här verkligen ett så här jätteframgångsrikt patent för den här typen av teknik. Men jag ska göra lite mer research. Men jag hörde det och jag tyckte det lät jättespännande. Men sen är jag, apropå känslan så här, vad man har i kroppen. Har jag druckit sportdryck på morgonen eller förmiddagen om jag har varit ute och sprungit lite längre? Alltså jag måste borsta tänderna, jag känner mig så här konstig i käften i flera timmar av sportdryck.
Men jag dricker aldrig sportdryck, inte ens när jag springer långa lopp. Så att man klarar sig utan. Jag tycker inte att man behöver känna så här, jag måste dricka sportdryck. Nu ska jag springa ett längre lopp, då kommer jag inte att klara mig utan sportdryck. Det gör man visst. Man kan också hitta massa alternativ. Till exempel när jag springer maraton så dricker jag bara vatten. Men jag kanske har med mig en liten bit torkad frukt som jag går och tugga på ibland. Eller jag har med mig lite druvsocker som jag fyller på med. De serverar ofta Coca-Cola i slutet av loppen. Då kan jag dricka en liten mugg Coca-Cola. Men jag tror inte att man måste känna att sportdryck är något som jag måste vänja min kropp vid. För annars kommer jag inte att klara av att göra de här prestationerna.
Vi har en följdfråga från förra avsnittet när vi pratade om det här med att klä sig nu när det blir lite kallare ute. Och då var frågan, vad har man på fötterna? Dels om det är kallt, men också om det är snö eller is och man ska springa. Jag gillar ju att springa i skidstrumpor. Mm. Alltså GoCoco till exempel, de har en skidstrumpa som är lång så att den kommer upp, för mig precis under knät. Så den har kompression, den värmer hälsenan. Men jag kan ju inte ha mina vanliga löparskor i, dels för att jag inte vill töja ut dem. De ska sitta perfekt. Så då har jag faktiskt vinterlöparskor, antingen med gummidobbar, så hyfsat fäste. Men jag springer ju också med spikskor om jag ska springa liksom verkligen packad snö eller is.
Mm. Jag har också sådana här vinterlöpningsskor. Det som är lite svårt är att när det bara är lite halv vinter före. Du vet att det är så här
morgonfrost.
Ja, och isiga fläckar, och på vissa ställen på trottoaren så kanske det är lite snö och lite is så att man halkar och så. Men de är ju inte så sköna att springa in på de ställena där det inte är vinterföre, alltså där det är vanlig asfalt.
Men Bromma har väl alltid vinterföre så länge det är vinter. Det har väl ingen snöskottning där.
Ja, men Stockholm är ju inte jättebra på vinterföre. Till exempel förra året då hade vi ju ändå rätt mycket snö. Men om det var året innan det då, för då hade vi inte mycket snö, då använde jag mina vinterlöpningsskor kanske 2 gånger.
Ja, man måste ju tänka att de ska man skriva av dem, apropå min stora dunvinterjacka
från Peak
där. Det tar ju några år. Ja. Å andra sidan, om det inte är något slitage på det, det är inte så att du köper vinterlöparskor för att gummit ska vara så bra.
Nej.
Utan tvärtom, vi kanske inte har så mycket gummi. Gummit skulle ju frysa om det är många minusgrader. Så att då kan man tänka sig att de här löparskorna kommer jag ha nu. Alltså jag tror att jag har ett par Salomonskor som jag har haft i alla fall 5-6 år. Använder dem några gånger per år.
Man sliter inte jättemycket på dem. Nej. Men det man kan tänka på om man nu ska investera i ett par nya skor för vinterlöpning, att man kanske köper en halv storlek eller en storlek större än man brukar ha, så får man plats med 2 par strumpor. I alla fall om man är så frusen som jag är. Jag måste ha i 1 par vanliga kompressionsstrumpor som jag alltid springer på vintern, och 1 par lite varmare, nästan ullstrumpor drar jag på mig. Men det är kanske skidstrumpor som du pratar om. Så att de får plats, så att man inte köper för små skor, det är viktigt.
Jag har fått en fråga här. Hur många av dina pass i veckan kör du med PT? Och hur många av passen är det bara du och ditt girl crew? Vi använder hashtaggen grew crew för att vi är 2 miljoner och sen har vi en som är väldigt lik grew.
Ja.
Smygfuskar ni när PT:n inte är med, eller lyckas ni hålla fokus och kvalitet på era egna pass? Jag kör med PT 2 gånger i veckan. Ungefär varannan gång kör jag själv med honom, och varannan gång så är Hans med. Så då Hans och jag och Andreas. Och då känner jag mig som verkligen sån här, som en lady med två stora män. De tre passen som kommer över det, för jag kör 5 pass i veckan nu, då kör jag det med mina tjejkompisar. Det var en önskan som jag hade, att om ni vill kunna ge mig en väldigt fin present, då är det att ni hänger på mig på de här passen. Så de kör inte de här tyngsta styrkepassen som jag kör med PT. Och vi har jättesvårt att hålla kvaliteten uppe på passen. Inte så att vi håller på och lajar och blajar, men många av övningarna som vi har, då kanske det är 30 sekunders vila mellan seten. Mm. Låt säga att man ska göra 10 set marklyft. Det är bara 2 repetitioner. Men så är det 30 sekunders vila. Och då skojar vi. Det blir verkligen som i filmen Snow Roller, när man ska ta bilder till liftkortet. In, ut, in, ut, in, ut. Så man ska hinna ta 4 porträttbilder på 4 tagningar. Så är det när vi springer in och ut ur marklyftsställningen för att vi ska hinna mela. Men de passen tar ibland 2-2,5 timme. Så det är inte hållbart för hur träningen kommer att se ut nästa år. Så att vi håller inte kvaliteten uppe för att vi blajar, men det tar längre tid när vi är 3 eller 4 personer som ska in på samma övning.
Du, det här har vi fått många frågor om. När kan man återuppta löpningen efter graviditet och hur ska man göra? Och det där sjuka är att så här, jag har ju precis haft en bebis. Jag kommer inte ihåg hur jag ens gjorde, Lovisa.
Minnet är väldigt bra, men det är kort.
Det är extremt kort, och speciellt när man tänker på de här bebismånaderna, för man minns ju ingenting. Jag sprang ju ganska långt in i graviditeten, så att jag var ju inte liksom, började inte helt från noll. Men hade inte jag någon sån här, hade jag 20 eller 30 mila utmaning innan jag fick börja springa? Om det var 20 eller 30 mil som jag skulle promenera innan jag fick börja springa. Och det var ett ganska bra riktmärke faktiskt. För att kroppen ska ju inte stressas igång med löpning. Det upptäckte jag ju också när jag började med basket 4 månader efter förlossning. Att senor och ligament och sånt var inte redo. Då skadade jag mig med en gång. Så att jag tror att det är väldigt viktigt att man börjar långsamt om man nu inte är elittränad innan man blev gravid. Liksom. För då kanske man har lättare att komma tillbaka till det. Men verkligen från att man, när man går från gåpassen till löppassen, att man kör lite gång, lite löpning. Man kanske börjar med att springa bara några minuter åt gången och sen promenerar man resten, och så kan man öka på och verkligen känner av kroppen hur det känns. För det är ju inte värt att man pajar någonting bara för att man ska snabbt komma igång och springa.
Nej, jag vet att jag har branschkollegor, de säger så att man ska vänta 6 månader, då kan man börja springa.
Medans... Det tyckte jag var för länge.
Ja, det tyckte du för länge. Och jag kan ju, alltså, jag kan ju se att det finns ju jättemånga kvinnor som kan börja springa efter 3 månader, men det finns ju också kvinnor som inte kan börja springa efter 12 månader. Så att jag vill inte säga att det är vid en exakt datum efter förlossningen som det handlar om. Men du säger en jättebra grej där med att din milutmaning som du hade, att du var tvungen att gå massa först. Och det kan jag säga, det gäller ju inte bara om man är postgravid. Det är jättevanligt att jag får uppdrag från klienter som vill ha löpprogram för att kunna springa 3 gånger i veckan, eller kunna springa mil under timmen och så vidare. Så visar det sig att de har ingen vana av att gå. De går aldrig, de har inte det här att kunna gå en timme utan att stanna. Man har inte den hållfastheten. Man får ont i ländryggen efter 30 minuters mycket rask promenad. Så det kan man tänka. Alltså att du ska kunna gå väldigt mycket smärtfritt innan du får börja jogga. Och får du ont i ländryggen till exempel när du joggar, får du ont i knäna, upplever att du tappar hållningen, om du blir jättetrött i bäckenbotten under eller efteråt och känner att du inte kan hålla tätt, då har du gått ut alldeles för hårt. Men de flesta träningstjejer som jag hjälper, de har en träningsrutin långt in i graviditeten. Kanske inte hela vägen fram till förlossningen, men i alla fall till vecka 28, 29, 30. Och det är skillnad jämfört med någon som har haft ett träningsuppehåll på flera år eller att inte tränat alls under graviditeten. Sen har de en vana vid att lyssna på kroppen. Man börjar med att promenera. Man kanske inte ens promenerar med vagn första gången, utan då promenerar man bara att partnern får ta vagnen. För att få känna på hur känns kroppen när jag inte kan hålla i mig i någonting. Och sen skulle du helt enkelt, jag skulle nog gärna vilja att man kan gå en timme snabbt varje dag med barnvagn, alltså 7 dagar, innan man ens börjar tänka på att kunna jogga. Så att bygg upp den här lågintensiva konditionen och hållfastheten med promenader och utvärdera sen. Men det är alltid bra att ta hjälp av en PT eller någon som kan liksom göra en bedömning. Titta på din teknik, titta på din hållning. Om du inte kan stå med en bra hållning, då kommer du aldrig kunna springa med en bra hållning. Så det är ju liksom grunderna man måste hålla koll på först.
Nu blev det här avsnittet 80% Louise och Jessica och 20% frågor, men det blir så ibland. Och nästa vecka, Louisa, då har jag massor med spännande material att komma in i träningspodden till. Jag ska ju springa tjurhuset imorgon, för det är ju fredag när ni lyssnar på det här. Imorgon ska jag springa tjurhuset, vet inte om jag kommer att överleva, hoppas. Jag kommer att bli smutsig i alla fall. Sen på söndag så ska jag spela min första basketmatch på 20 år.
Herregud.
Ja, men du hör vilken helg.
Då måste jag flagga upp för den stora chocken som asfaltlöpare får när de ska springa tjurhuset eller om man börjar orientera. När man börjar röra sig i terräng, då fattar man, åh jädra vad jobbigt det är att behöva lyfta på fötterna så där högt för att ta sig igenom terrängen. Och det gör du på lördagen. Och sen tar du basketmatchen på söndagen. Herregud, du kommer ha så ont i dina ben.
Ja, och jag kommer vara helt död.
Vila måndag och tisdag efter det.
Det kan du ger det på. Jag tror inte att det kommer finnas något alternativ.
Då får vi säga så här, är det fler som springer tjurhuset på lördag, då måste man hojta tag i dig.
Ja.
Och så får man ge dig en klapp på axeln och säga det. Jag lyssnar på träningspodden, vad kul att du springer tjurhuset, Jessica. Ja, så får
och peppa lille skutt som är rädd för att bli lerig.
Du kommer gräva dig igenom gyttjan och du kommer tappa skon, den kommer fastna långt där nere.
Jag som har köpt nya.
Nej, du kan inte använda dem.
Jo, men det är terrängskor.
Ja, de där kan du säga goodbye. Det räcker inte med att använda en våtservett för att rengöra de där skorna efter det här tjurhuset. Ja. Jag älskar tjurhuset, det är så roligt långt.
Låt mig säga så här, det blir intressant för er att höra nästa vecka hur det gick, det kan jag lova. Nu måste vi pausa och vi får önska glad helg.
Jag ska gå upp till Urban Deli och så ska jag köpa min favoritprodukt. Det finns alltid i USA, typ på alla affärer. Men i Stockholm så är det jättesvårt att få tag på det.
Och det är?
Det är kanderade popcorn.
Mm.
Alltså så gott, så det ska jag köpa med mig och det ska jag äta på. Jag ska nog till och med på torsdag eller onsdag ska jag äta dem.
Och jag ska till magläkaren så jag ska inte käka popcorn. Hörrni, trevlig helg nu. Spring inte lugnt, kör hårt hela helgen. Fredagsfys för fredagsmys. Vi hörs igen om en vecka.
Puss puss.
Puss och kram. Is this what other people sing in the songs I'm hearing? Is this what is this, what is this? I wanna touch you more than words can tell, and what is wrong with that?
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.